Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej allesammans och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och idag så är det ju som vanligt, jag Ida och på andra sidan luren så har jag ju...
Lukas.
Ja.
Som alltid.
Som alltid.
Det är alltid vi två. Det blir, kommer inte vara
det blir alltid lika kul när man ska försöka så här, spruce up the intro och så blir det att man säger något jättekonstigt och bara...
Ja. Man bara, idag så är det... Ja, idag så är det vi. Det är det alltid.
Ja.
Det, så är det varje gång.
Ja.
Ja. Nu har det ett nytt avsnitt.
Men hur är läget? Du sa att det var mycket på jobbet och sådär.
Ja. Nej, men jag är trött skulle jag säga. Trött och... jag vet inte, typ så här, du vet när man är så lite irriterad för att allting är bara så här lite så.
Man är lite less helt enkelt.
Ja, det har varit fullt upp på jobbet idag. Lite rörigt, lite... Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som att barngruppen har varit lika rörig som vi, så att det är väl därför. Men ja, nej, det jag vet inte. Det är som det är, helt enkelt.
Ja.
Ja, hör du själv.
Det är bra. Jag kämpar fortfarande med den här, vad det nu är, med nästäppa och det här.
Ja, jag har hosta.
Ja, men alltså jag vet inte vad det här är. Det liksom går inte riktigt åt något håll, så att jag vet inte. Det, så jag börjar undra om det är någon blomma jag har köpt som jag är allergisk mot. Men jag har liksom köpt en Strelitzia som är bara en blomma med gröna blad, och sen har jag köpt en rosenkalla och jag har aldrig reagerat på någon kalla förut.
Nej, det tycker jag väl inte att det borde vara.
Men jag har ju också reagerat, alltså jag har ju varit täppt hemma hos er och ni har ju inte en sån. Så att,
nej, det har vi ju inte.
Jag vet inte, det är nog någonting som ligger och pyr.
Ja, men jag har också känt det, om jag nu får gå tillbaka till hur jag mår, ska jag. Nej, men att jag var ju sjuk för typ 4-5 veckor sedan är det väl, tror jag, då när jag hade feber och var jättehostig och dan. Sen var jag lite hängig veckan efter och sen mådde jag bra typ en vecka, och sen nu senaste typ 1,5-2 veckorna så har jag haft hosta morgon och kväll som inte ger med sig, och sen när jag vaknar på morgonen så känner jag att jag är typ sjuk, men sen under dagen så går det bra och sen kommer jag hem och så känner jag typ att jag typ så här feberkänsla, men jag har ingen feber. Och så börjar jag hosta. Och så är jag så varenda dag.
Ja, men det måste ju vara att du mår sämre för att du blir trött.
Ja, jag tror det.
Men det är också nog någonting som ligger och pyr. Det kanske inte är så konstigt att jag håller på så himla länge. Utan då är det någonting.
Ja, för sen hade jag jätteont i huvudet i torsdags och sen hade jag jätteont i bröstet i fredags och sen hade jag ont i magen i helgen.
Mm.
Så jag vet inte om det är någonting som liksom inte riktigt kommer igång igen eller att jag liksom har något kvar från när jag var sjuk eller...
Ja, jag vet inte. Jag var hos min storebror i helgen. Mm. För hans son fyllde ju 14.
Mm.
Så vi var där. Mm. Och tre av fem i familjen hade ju haft covid.
Ja, just det.
Och de var ju så fruktansvärt dåliga.
Mm-hmm.
Och det var ju både min bror och min svägerska. Så att... Men någon pojkarna klarade också, sig.
Jaså, det var bara
ja, dottern var ju sjuk, men pojkarna klarade sig och så var ju min bror då sjuk.
Mm-hmm.
Så det var ju mamma och pappa och syrran.
Ja, det är ju ja, jobbigt.
Men nu var de ju friska och sådär. Men,
Ja, men det kan ju verkligen sätta sig i kroppen.
Ja, men de sa ju det. Tänk om man inte hade tagit något vaccin överhuvudtaget. Hur jävla dåliga hade man varit då?
Ja, jo, det tror jag definitivt. Man hade varit ännu sämre.
Ja, jag har ju, vad jag vet, inte haft covid.
Nej, just det.
Men det har ju ni.
Ja, det har vi haft.
En gång.
Ja. Och kollegorna sa ju det till mig nu när jag var sjuk sist. De bara, hade du corona? Jag bara, jag tror inte, jag testade inte mig.
Nej, eftersom man inte ska, det är ju bara om man har sådana här snabbtest hemma som man testar sig. Eller som min svägerska då som jobbar med äldre.
Jo, men då får man ju testa sig och sådär.
Mm.
Men nej, jag vet faktiskt inte, men jag har haft det en gång i varje fall. Det vet jag.
Jag har ju testat mig ett par gånger, men det har ju inte varit det. Så.
Nej. Nej, det är ju, det ska du vara glad för.
Ja, men sen så tror jag att det utdraget på mig också är ju för att jag har ju massa... Det har ju börjat hända lite grejer kring mig.
Mm.
Som jag har gått och väntat på i flera år nu. Mm. Och jag tror att det triggar ju mycket ångest. Och då blir kroppen ännu mer trött. Ja, så att jag har ju haft lite möten och sånt här nu.
Mm.
Och varje gång så har jag liksom... Ja, men som igår hade jag ett möte.
Mm.
Klockan 11, kom hem strax efter 12.
Mm.
Och så åt jag lite mellanmål sen. Jag var tvungen att gå och lägga mig. För jag var så trött.
Ja, men det är ju anspänningar som släpper. Och man har liksom byggt upp någon slags förväntning. Eller liksom någon så här, hur kommer det här gå?
Och det blir mycket information att ta in. Och liksom mycket omställning och så. Men det verkar som att det ska börja rulla framåt nu. Jag ska få,
skönt,
få lite hjälp och boka tid hos en SYV. För att se... Mm. Vad man kan jobba med min härliga examen och...
Ja, just det.
För att komma igång med lite aktiviteter så finns det ett växthus som man kan få komma och jobba lite i och sådär. För jag har ju varit hemma väldigt länge nu. Så jag måste ju ta reda på vad jag orkar och så. Ska få göra en sån arbetsförmågebedömning som det så fint heter.
Ja,
så alltså... vi får se liksom var... Ja. Min ork ligger, vad jag klarar.
Ja, men det är väl jättebra att man kan få stöd och hjälp i det, tänker jag. Och,
ja, till slut.
Ja, till slut efter några x antal år känns det som. Men jag tänker att den utbildningen du har tycker man ju egentligen inte borde vara någonting att slänga i sjön bara. För jag tänker att det finns ju... Ja, men med språk och med text och med översättning och med... Ja, så att jag vet inte.
Ja, men... det är väl det hon, min stödperson då, hon sa att hon kan följa med för att hon själv har ju pluggat mycket och hon är inläst och sådär. Och att vi ska då se till exempel ett översättning, är det någonting jag behöver komplettera i min utbildning så ska jag göra, så ska vi ta reda på hur och sådär. Mm. För att alltså, jag har ju försökt söka på en, alltså det är ju sån soppa. Och så när man har en sån... Jag har ju inte en specifik utbildning, utan jag har ju en kandidat i nordiska språk bara.
Mm.
Alltså det är ju ingen sån här, jag har inte en kandidat i översättning. Eller kandidat i liksom, något mer, som du har ju en kandidat som lärare.
Ja, men precis, och då kan du jobba som det liksom.
Ja, precis. Min är ju lite mera lös i kanterna, och då blir det ju ännu svårare.
Ja, men det är ju så med många sådana ämnen och liksom... ofta så att man måste utbilda sig vidare eller att man liksom måste liksom, vad heter det? Man måste inte avhandling. Jo, men vad heter det? När man liksom gör en djupare
doktorand. Ja, men en uppsats tänker du på, uppsats, eller?
Ja. Mm. Att du måste liksom forska inom någonting inom det ämnet.
Mm.
För att du ska kunna liksom jobba med det, menar jag.
Ja, nej, vi får väl se vad som sägs.
Ja, det låter bra tycker jag. Att det är på gång.
Ja, ja, men det blir mycket i huvudet liksom. Kanske många kanske känner igen sig i.
Det tror jag nog. Även en annan som har ett jobb och så där kan man ju känna ibland att huvudet bara...
Och så kanske nu då som... om du går en kurs och jobbar, då ska hjärnan jobba med kursen och jobbet och liksom... Mm.
Ja, jag gör ju det också. Men det, ja, det kan nog bli bra den kursen. Jag går, jag läser ju på en kurs på universitetet som är för förskollärare, undervisning i förskolan.
Mm.
Så att den kommer nog ge mig en hel del. Bara första dagen var ju väldigt intressant, så att...
Mm.
Det kan nog bara bli positivt. Men sen är det ju såklart grejer man ska läsa och göra och så. Men det har jag fått tid till. Så att...
Ja, men det är bra.
Mm. Ja, men vad säger vi? Ska vi köra igång kanske? Jag tror att mitt kommer bli långt.
Ja, och det blev ett ovanligt långt intro här. Jag förstår om folk hoppar över. Men...
ja, vi ber om ursäkt. Men
nu drömmer min katt, så nu ligger han och jamar i sömnen.
Ja, jag hörde någonting, tror du det var något annat?
Undrar om det kommer på inspelningen när han sover och så börjar han prata. Oj, jag blev skiträdd.
Han drömmer om busarna, han måste fånga dem.
Åh, fånga alla löven.
Oj då. Ja, men vi hoppar in i mitt.
Ja.
Ja. Ja, och som ni har sett, antar jag, i titelgrejen, så ska jag då prata om skjutningen vid countryfestivalen i Las Vegas.
Mm.
Och jag har varit inne på YouTube en hel del och bland annat på kanalen The New York Times och kollat på två lite så här minidokumentärer därifrån.
Mm.
Och sen har jag varit inne på YouTube igen och kollat på kanalen ABC News på en dokumentär som heter A Killer on Floor 32.
Mm.
Och sen YouTube igen på kanalen Fox 5 Las Vegas. Och det är också en dokumentär som handlar då, ja, som spelades in en månad efter händelsen.
Mm.
Och så har jag lyssnat på P3 Nyheter dokumentär och det heter Massskjutningen i Las Vegas. Och sen har jag även varit inne på själva hemsidan för nbcnews.com.
Okej.
Okay. Så det är det jag har hämtat min information ifrån.
Ja, men det låter som vettiga källor tycker jag.
Mm. Eller jag hoppas det.
Ja.
Ja, så vi börjar i varje fall den 1 oktober 2017 så är en säkerhetsvakt på hotellet Mandalay Bay i Las Vegas i färd med att göra en genomgång av hotellet. Och det här för att då se till så att allt på hotellet var som det skulle vara. Och säkerhetsvakten då vid namn Jesus, säger man väl, man säger inte J.
Jesus. Nej, man säger Jesus.
Ja, Jesus. Campos får under tiden då ett larm om att han behövde ta sig till våning 32. Där någon larmat från ett av rummen. Och det här var då Campos sista uppgift för kvällen innan han skulle sluta för dagen. Så han tog hissen till den 30:e våningen. Och sedan tog han trapporna upp till våning 32. Och väl framme vid dörren som då leder in till själva korridoren på den våningen så upptäckte han att den här dörren inte gick att öppna. Och han lade då märke till som ett L-format, alltså typ som ett fäste som någon då hade borrat fast i dörrkarmen och sen i dörren. Så att dörren var liksom fastborrad helt enkelt.
Mm.
Och det här tyckte han ju då var väldigt märkligt. Så han bestämde sig för att gå tillbaka ner för trapporna och in i hissen. Och ta hissen upp då till våning 32. Och väl fram i den här korridoren så hörde han ett konstigt ljud. Och han tyckte att det lät som att det var någon som höll på att borra in i ett av rummen.
Mm.
Och på andra sidan gatan från hotellet då så pågick musikfestivalen Route 91 Harvest. Och den här festivalen, den gick av stapeln första gången år 2014. Och sista gången den hölls var då det här året, 2017.
Vilket datum var det du sa att det här var?
1 oktober.
1 oktober, ja.
Ja.
Det är festivalen... nästan exakt på årsdagen nu då.
Ja, typ snart, nästan, ish.
Vi ligger några veckor efter bara.
Vad sa du?
Vi ligger någon vecka efter.
Ja, någon vecka efter, ja, precis. Och den här festivalen, det är ju som sagt då en countryfestival. Och artister som till exempel Blake Shelton, Miranda Lambert, Keith Urban, Tim McGraw och Brad Paisley har uppträtt där. Och det är ju artister som jag tycker om i varje fall.
Ja, ja.
Mm. Och den här kvällen, den 1 oktober 2017, så hade precis artisten Jake Owen spelat klart. Och Jason Aldean hade då klivit på scenen. Och han började då spela. Och någon minut senare vid klockan 10.05 så hörs då detta. Och det ni då hör är början av den första rundan av skott som då avlossas mot det här festivalområdet. Och det här fick då artisten då Jason Aldean att springa av scenen, och människorna i publiken förstår först inte vad det är som händer. Vissa tror att det är något tekniskt fel på scenen, till exempel att de skulle använda sån här pyroteknik.
Mm.
Som inte då fungerade som den skulle. Och andra trodde att det handlade om fyrverkerier. Medan då vissa förstod på en gång att det handlade om en skottlossning.
Ja.
Och efter att man då analyserat videoklipp som filmats under kvällen. Så har man kommit fram till att under de första ungefär 40-50 sekunderna. Så har det avlossats ungefär 100 skott.
Ja, det är brutalt mycket alltså.
Ja, och då är det här första rundan av 12 eller 13 gånger som han skjuter.
Mm.
Och människorna på området, de hade nu såklart drabbats av panik. Eftersom ingen visste varifrån skotten kom. Och de såg även människor runt omkring sig då bli träffade, och vissa då föll till marken. Och eftersom ingen visste varifrån de här skotten kom så började alla springa åt olika håll för att då försöka ta sig ut ur området. Och samtal till 911 strömmade in, och på bara någon minut så hade de fått in 32 samtal från olika personer på det här området.
Och det är ju det som är fördelen nu för tiden med mobiltelefoner.
Ja, verkligen.
Folk kan larma på ett helt annat sätt.
Ja, 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 ja. Det är ju, alltså, förr i tiden, förstår jag, då fick de väl typ springa till polisstationen.
Ja, hallå? Men alltså det var ju liksom närmaste fasta telefon bara.
Ja, men lite så. Typ någon telefonkiosk eller någon som hade någon telefon hemma eller...
Och som jag sa till dig så minns jag ju det här, för att man fick ju aviseringar från olika nyhetssajter, och jag och min mamma satt och tittade på livesändning, jag tror att det var Aftonbladet, men jag minns inte. Men det var någon livesändning på YouTube som vi satt och tittade på.
Mm. Ja, och det är ju mycket mer vanligt idag att sånt här sänds ju... Ja, men man kan följa det liksom från nästan start, tänkte jag säga. Men direkt efter det har hänt till ja, länge.
Mm.
Ja, men samtidigt, det var i fall som det här höll på, så gick då Campus genom korridoren på Mandalay Bay på då våning 32 för att undersöka varifrån det här ljudet kom. Och det han då inte visste var att han gick förbi en sån här room service vagn, en sån som de kommer med mat och sånt på.
Mm.
Och den här var då riggad med en övervakningskamera. Och det här uppmärksammade skytten då, som sköt igenom dörren till hotellrummet och träffade då Campus i benet.
Nej men gud!
Ja, och han tog då skydd bakom en smal vägg som var då bred nog att han fick plats. Och om du tänker när man är på hotell så brukar ju väggen vid dörren, alltså är dörren inte hotellrummet, går ju in en liten bit oftast. Så däremellan kunde han gömma sig, liksom bakom den lilla väggen. Och där då säger han över radion att han har blivit skjuten och att han behöver hjälp.
Mm.
Och skytten vänder sig sedan tillbaka mot festivalområdet igen och börjar på nytt avlossa fler skott. Och det avlossas ungefär, ja men typ 200 skott, 250 skott under de kommande 4 minuterna.
Alltså det går inte att ta in riktigt.
Nej, alltså det smattrar ju typ hela tiden.
Mm.
Och nu har polisen då börjat komma till platsen. Och de första som kommer dit är Las Vegas Metro Police. Och det är liksom typ, vad ska man säga, som en ortspolis, alltså i den staden. Ja, ja.
De har ju inte riktigt, de har inte riktigt polis på samma sätt som vi har. De har ju liksom innerstadspolis och sen länspolis.
Ja, men lite så. Att det är liksom, ja, vi har väl också liksom att man är ansvarig för...
ja, men vi har ju till exempel polisen i Uppsala. Men det gäller ju inte bara Uppsala stad.
Nej, utan det är ju,
utan det gäller ju snarare Uppsala län. Och liksom, vi har ju liksom inte polis Uppsala innerstad.
Nej, nej,
det som det här då är.
Precis. Så att ja, de här är i alla fall bara för själva Las Vegas då.
Mm.
Men de hinner dock inte mer än ut ur sina bilar innan de då behövde söka skydd för att inte bli träffade. Så de gömmer sig då bakom sina bilar och försökte lokalisera varifrån skotten kom.
Ja, det kan inte vara så jävla lätt.
Nej, gud. Inte som det ekar har sig. Och under tiden så var det då en av poliserna som träffades av ett skott. Och det här fångades då av polisens kroppskameror. Och här kommer då ett klipp på det.
Officer Brady Cook is shot. The moment captured on another officer's body camera.
We're going down! You two first! Go to that wall! Up that wall! Go! Get on the wall!
Och problemet är ju då att ljudet av de här skotten ekar ju i stan. Och personer då från olika hotell ringer in och berättar att det är skottlossning där också.
Mm.
Och det här gör ju då att larmcentralen får in en massa olika uppgifter varifrån den här skjutningen pågår.
Ja, så det finns ju liksom inte bara ett höghushotell i Las Vegas.
Nej, det är ju det verkligen inte, utan det är många i liksom närheten.
Mm.
Och det här gör ju då också att poliserna börjar inse att det kan ju handla om flera personer som är liksom delaktiga i det här. Och 2 minuter efter att första skotten avlossas så har säkerhetsvakterna på deras kontor då, som ligger bredvid Mandalay Bay, fått rapporter då om att, ja, att det här pågår vid den här konserten eller festivalen.
Mm.
Och på deras kroppskameror samt övervakningskameror kan man då se hur vakterna går mot en av utgångarna på hotellet, då de då tror att personen som avlossar skotten är utomhus.
Mm.
Och samtidigt som det här då pågår så håller Steven Schuck som arbetar som tekniker på hotellet på att åka hissen upp till 32 våningen. Och det gör han då eftersom Campos tidigare hade meddelat att det satt fast det här L-formade fästet på dörren. Så han ska ju dit och se varför sitter det här. Och Steven då, han hörde även handkonstiga ljud som han då trodde kom från en typ slagborr eller som en borrhammare.
Mm.
När han då klev ur hissen på den våningen. Och då ska Campos fått syn på Steven och sagt åt honom att ta skydd. Men innan han då hinner reagera så blir även han träffad, men han blir träffad i ryggen.
Oj.
Ja, men han lyckades även han då ta skydd bakom en annan av de här smala väggarna in till vid dörrarna. Och där meddelar han över radion att det är någon som skjuter på våning 32. Och detta får då säkerhetsvakterna som var på väg ut ur hotellet att springa tillbaka in och fram till hissarna.
Mm.
Och samtidigt nere på festivalområdet så fick människorna där då chansen att fly när skotten åt det hållet och upphörde eftersom han sköt ju mot in i korridoren.
Mm.
Och de som då kunde ta sig till säkerhet gjorde ju det. Och där möttes de av andra människor som blev omhändertagna av räddningstjänst och ambulans och poliser och allt möjligt.
Mm.
Och eftersom det var så många skadade människor så fick polisen hjälpa till att vårda skadade. Så de fick liksom sadla om lite och bli ambulansförare ett tag.
Ja, men de har väl basic...
Ja, alltså de har ju så här, man stoppar blödningar och
ja, precis.
Såna saker kan de
ju. Ja, så har de ju alltid någon sån väska med enklare grejer i sina bilar.
Mm. Ja, men,
så att de ska kunna dels ta hand om varandra, sig själv och då, ja. För de, som de är de som kommer till bilolyckor eller vad som helst. De är ofta först på plats liksom.
Ja, ja men det, polisen kan ju liksom... grundläggande men inte mer liksom så här.
Mm.
Ja men andra saker men
visst,
så men
visst är det ändå så att du kanske kommer till det men alltså festivalområdet det var ju inte jättenära men heller inte skitlångt bort men det var ändå en bit var det inte det?
Jag tror om jag inte jag har läst helt fel så är det ungefär från fönstret där han sköt ifrån ner till området. Så tror jag att det var någonstans mellan typ, vad var det, typ 250-350 meter.
Mm. Något sånt ja, där. Ja, man tänker alltså, visst, moderna skjutvapen har ofta mycket kraft, men det är ändå en jävla bit alltså.
Mm, det är ju det. Och jag kommer komma till mycket mer sen, ja, hur det här har gått. Kunnat gå till helt enkelt.
Mm.
Men ja, polisen fick i alla fall hjälpa till och privatpersoner lastade skadade i sina bilar och körde till sjukhuset. Och de som hade såna här pickup trucks, de lastade på människor bak på släpet och körde iväg till sjukhuset.
Mm.
Poliserna körde människor till sjukhuset. Samtidigt som poliserna då försökte hålla dem som var oskadda, lugna och bara, det här kommer vi fixa, ta det lugnt, bla bla. Mm. Så det var mycket som hände liksom. Och två poliser som är med i dokumentären A Killer on Floor 32 berättade att deras skift började som ja, alla andra skift. Och Richard Cole, en av poliserna, var under kvällen ansvarig för sin aspirant Brandon Engström. Och han arbetade sin andra dag som polis.
Wow, vilken start på karriären alltså.
Verkligen. Och efter en stund så kunde de då över radion höra ljudet av skottlossning och förstod snart att det var en pågående skjutning vid Mandalay Bay.
Mm.
Så de körde därför dit och började då hjälpa alla de kunde. Och plötsligt så fick de syn på en man som heter Frank Calzadillas som arbetade som polis men som den här kvällen var på festivalområdet och var liksom ur tjänst. Alltså han var där, ja, privat. Och han kom då bärandes på sin fru Giovanna och bad om hjälp då hon hade blivit träffad av ett skott i huvudet.
Åh, herregud.
Ja, så Richard och Brandon förstod på en gång att det var väldigt kritiskt, så de hjälpte då till att köra de här båda då till sjukhuset. Och under tiden som de då är på väg till sjukhuset så fick de över radion höra att en kollega blivit skjuten.
Mm.
Och det här var en person som Brandon då gått sin utbildning som polis med. Och den här polisen var då den som blev skjuten i det här klippet som jag spelade upp för ett tag sedan.
Okej, så han var också ny då?
Ja, så precis som för Brandon så var det även hans andra dag på jobbet.
Ja, fy fan. Alltså man tänker ändå en rutinerad polis, en sån här händelse, även om de inte blir skjutna, skulle kunna göra att de slutar.
Ja.
Men förstå då en som är alldeles ny. Det blir ju antingen att de blir så här, nej det här kommer inte jag klara av. Eller att det blir så här, det här är sånt jag vill förhindra i framtiden. Och att det liksom bolstrar deras vilja att fortsätta som polis. Men det kan ju gå åt vilket håll. Och speciellt han som blir skjuten, han kan ju verkligen bara fuck no.
Ja,
och så förlorar de liksom en polis.
Ja, alltså det vet man ju inte det. Och sen kan det ju vara att man känner en viss sak till en början. Och sen blir det liksom, ja men, chocken kommer senare helt enkelt. Nej, det är galet. Men väl framme vid sjukhuset i varje fall så hjälpte de alla tre att bära in Giovanna till akutmottagningen. Och de här poliserna berättar i den här dokumentären att det var, alltså det var blod över hela henne när de kom fram. Ja. Och både Richard och Brandon, de hade ju också blod överallt. Men de var ju bara tvungna att åka tillbaka till området igen. Utan de tvättade sina händer och sen stack de liksom. Och samtidigt som detta pågick då så hade då Steven och Campos larmat polisen som nu strategiskt höll på att söka igenom hotellet. Och polisen gick igenom våning för våning och genomsökte alla rummen. Och de evakuerade alla 1400 gästerna ner till entrévåningen.
Mm.
Och nu hade det passerat 10 minuter sedan det första skotten avlossades. Och alltså, nu hördes...
Det är ändå mycket som händer på kort tid.
Ja, visst är det. Det,
är men det låter ju som att du berättar flera timmars liksom, händelser.
Ja, nej.
Men det liksom... går så sjukt fort.
Ja, det är bara fram och tillbaka, hit och dit. Alltså, så mycket som händer på bara typ 10 minuter.
Ja.
Men ja, nu hördes inga skott längre i varje fall. Nu var det tyst. Och uppe på den 32:a våningen så lyckades då Steven och Campos att ta sig i säkerhet medan då polisen kollade igenom alla rummen på den våningen. Och polisen la även de märke till den här vagnen då som stod i korridoren. Och man började misstänka att det kunde vara en bomb placerad under den här duken som hängde över vagnen.
Det hade nog jag tänkt.
Ja. Men ja, de visste ju inte riktigt så de var ju tvungna att köra på ändå. Men när polisen närmade sig rummet som då skytten befann sig i så upptäckte de kameror och sladdar som var placerade på olika ställen utanför dörren.
Mm.
Och de visste ju inte om det rörde sig om en skytt eller flera vid det här laget. Och klockan 22:41, då hade det gått 35 minuter sedan det började skjutas, så hade SWAT-styrkan anlänt till hotellet och de befann sig då en våning under. Och därifrån så tog de sig upp för trappan och fram till den här dörren då som hade det här fästet som var fastborrat. Och där stannade de upp och diskuterade hur de skulle ta sig in då så säkert som möjligt. Och det de började med var att få upp dörren och sen så slet de ner belysningen i, alltså både i korridoren och i trapphuset så att skytten inte skulle kunna se dem lika lätt, alltså var de befann sig och sådär. Och efter det så riggade de dörren med sprängämne och så sprängde de upp dörren för att de då skulle kunna ta sig in. Och rummet, det var en av hotellets sviter. Och det var då placerat på hörnet av hotellet. Så att fönstren då var riktade mot festivalområdet.
Mm.
Och inne i rummet så hittade de då skytten. Och han var ju då död.
Mm.
Och han hade skjutit sig själv.
Mm.
Och de gick igenom rum för rum. Men hittade ingen ytterligare person där inne. Det som de dock då hittade var över 1000 kulor, alltså ammunition, som var avlossade, och 24 vapen.
Mm.
Och det här var allt ifrån AR-15 till AR-10 med pansar genom borrande kulor, som då är designade att klara av att ta sig igenom pansar. Mm. Och det här är då lagligt att köpa i USA, men det är olagligt att sälja. Så jag skrev en parentes, that makes sense.
Ja, men det är ju lite som här i Sverige, den här lagen om sexköp.
Ja, just ja.
Att det är ju inte olagligt att sälja, men det är, ja, det är lagligt att sälja, men det är olagligt att köpa.
Precis, ja.
Fast tvärtom.
Så där är det lagligt att köpa, men det är olagligt att sälja.
Precis. Ja. Så det blir ju lite paradoxalt.
Jo, men lite så. Men trots då att han hade avlossat över 1000 kulor ammunition, så hade han ytterligare 5000 kulor i rummet som inte var avlossade.
Mm.
Så att ja, han hade nog tänkt hålla på lite längre helt enkelt.
Ja, det tror jag ju.
Men vem var då skytten?
En skitstövel.
Vad sa du?
En skitstövel.
Ja. Precis.
Tack, då var vi klara för dagens avsnitt.
Ja, det var allt för idag. Tack och hej. Nej. Men ja, han hette i alla fall Stephen Paddock. Och han föddes i Clinton, Iowa i USA år 1953. Och han var äldst av 4 syskon. Och hans pappa, han var en bankrånare. Han rånade banker. Och,
just det.
Ja, han dömdes år 1960 till fängelse, som han dock rymde ifrån år 1969. Och han har sedan dess varit med på FBI:s lista över Most Wanted. Och vid tiden för attacken så ägde då Steven några fastigheter och sådana här, ja, lägenhetskomplex.
Mm.
Och i och med det så tog han ut ungefär 5-6 miljoner dollar i lön år 2015.
Shit alltså.
Mm, så det, han hade pengar. Helvete. Så att säga. Japp. Så ungefär 50-60 miljoner hade han.
Ja, men
i lön.
Senella.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ja, det var väl lite.
Ja, jättelite.
Och det här, ja, han spenderade i varje fall mycket tid med att gambla eller liksom spela på olika kasinon. Där han gärna då spelade poker. Och han spenderade oftast nätterna med att spela och dagarna med att sova. Så att han spenderade mycket pengar på det. Men jag tror att han även gick i vinst. Så att det var väl, ja... Ja, hade jag haft 60 miljoner så...
Ja, så då är det ju en droppe i havet, känner jag.
Ja, men lite så. Ja, och den 25 september... År 2017, alltså innan attacken, så anlände Steven till Mandalay Bay där han då gick till VIP-incheckningen och checkade då in på en svit då på våning 32. Och samtidigt som han då checkade in där så bokade han även ett rum bredvid som han då checkar in på 4 dagar senare.
Okay.
Och efter att han då checkade in utan några väskor vill säga, han liksom behöver bara han. Mm-hmm. Så tog han sig till sitt rum där han spenderade en liten stund och efter det gick han ner till restaurangen där han åt mat. Och det här kan man ju följa övervakningskamerorna.
Mm.
Och vid ungefär 5 på kvällen kan man då på övervakningskamerorna se att han kommer körandes i sin bil till hotellet där en ur personalen, alltså en sån där carrier eller vad heter det, sån som hjälper en att bära väskor.
Portier.
Ja, så heter det, tack. Hjälper då honom att lasta på 5 resväskor på en vagn. Och Steven ska då ha sagt att han ville följa med när de lastar av väskorna. Så han följer då med personalen genom den här serviceingången och in i hissen och vidare då till rummet.
Mm.
Och han stannar därefter i sitt rum i 4 timmar och lämnar sedan hotellet igen. Och då har han med sig 2 resväskor som man förmodar är tomma.
Okej.
Och han sätter sig då i sin bil och kör 1 timme till sitt hem i Mesquite i Nevada då. Där han bor, det är hans hem. Och där spenderar han då natten samt stora delarna av tisdagen. Och ungefär 8 på kvällen så återvänder han till Las Vegas. Och där stannar han till vid The Ogden. Och det är ett lyxigt typ lägenhet eller så här bostadskomplex i downtown Las Vegas.
Mm-hmm.
Där man kan hyra rum och grejer. För det visade sig nämligen att han även hyrde ett rum här under hela veckan och att han då hade checkat in där fredagen innan eftersom det hölls en annan festival där som heter Life is Beautiful.
Mm.
Och polisen har senare hittat information som visar att han sökt upp liksom information om den här festivalen och vilka artister som skulle komma dit och ja, sådär. Och det man dock inte vet är om den här festivalen användes som ett sätt då för honom att planera och undersöka hur han skulle gå tillväga eller om det var så att det här var liksom en möjlig måltavla. Att han först hade tänkt att han skulle göra det här men att det ja, kanske var någonting som inte blev som han hade tänkt. Eller, ja.
Men den skulle vara på, den var på samma plats, eller?
Den var... vi kommer lägga upp en karta, tänker jag, där man ser sträckan mellan. Men det är liksom på Las Vegas Strip, eller vad den heter, okay. Alltså huvudgatan. Så det ligger liksom Mandalay Bay ligger längre ner och sen är det lite högre upp i stan då som det här stället ligger. Så att det är på samma gata, men en bit ifrån varandra.
Okej.
Ja. Och sen då senare på tisdagen så anländer han återigen i sin bil då till Mandalay Bay. Och denna gång så är det då en annan ur personalen som hjälper honom. Och nu har han med sig 7 resväskor som de då tillsammans tar till hans svit. Så nu har han alltså totalt tagit dit 12 väskor. Varav 2 har han då tagit med sig tillbaka. Och man vet ju inte om de här väskorna nu har tagits tillbaka igen till hotellet eller om han har lämnat dem någonstans.
Men alltså är det ingen som reagerar över det när han checkar in?
Nej, och det är det jag kommer komma till sen. För att det är många som har frågat sig hur det här har gått till. Men ja, jag kommer berätta lite mer om det sen.
För samtidigt ska man ju också tänka... Alltså, hotellen har väl ingenting att göra med hur mycket packning man har, men...
Nej, så är det ju också. Men ja, ja, jag kommer till det.
Mm.
Men efter då att väskorna hade tagits till rummet så gick han ner till kasinot och där spelade han i 8 timmar. Oh, alltså tills nästa morgon. Ja. Och han var då ofta på det här hotellet och besökte deras kasino. Och många av dem som arbetade där visste vem han var och brukade prata med honom. Och ja, men så här, liksom, småprata lite och
ja, men han blir ju lite kenisar. Dels att han är där ofta och sen så spenderar han ju mycket pengar.
Ja.
Och då gäller det att se att de är trevliga och...
Precis. Så att ja, de kände igen honom och man kan se på övervakningskamerorna att de står och pratar och han skrattar och det är ja, men ja, som vem som helst liksom.
Mm.
Och under onsdagen så spenderar han hela dagen inne på sitt rum fram tills då på kvällen när man då kan se honom lämna hotellet igen med 2 resväskor. Och han sätter sig då i sin bil och kör till The Ogden där han då stannar en stund och sedan kör han hem till Mesquite.
Mm.
Och på torsdagen så åker han till en butik som säljer vapen och där köper han en bolt action rifle, alltså ett gevär. Och det här är ett gevär som på svenska kallas för cylinderrepeter eller repetergevär. Som då har ett slags kikarsikte på. Typ som folk som jagar. Alltså jakt, sånt gevär köper han. Mm. Och efter att du har köpt det så åker han till en närliggande skjutbana. För att sedan köra tillbaka till hotellet. Och väl framme så tar han återigen hjälp av personal. Som hjälper honom att lasta på en vit större låda typ. Och 3 resväskor på en vagn som de sedan då kör till hans rum. Och även denna natt spenderar han med att besöka kasinot och spela hela natten.
Mm.
Och nu har det då blivit fredag och 8 på kvällen så öppnades då entrén till countryfestivalen. Och Steven var då på sitt rum till ungefär 3 på natten. Och där använde han sin laptop för att då checka in i rummet bredvid. Och det här rummet, det var liksom, du kunde gå in i rummet från korridoren. Men det var även en dörr emellan sviten och det här rummet. Så det var som ett angränsande rum som man kunde liksom, hyra till om man behövde.
Så att man får typ som en större svit liksom.
Ja, precis.
Nästan så att det blir som en lägenhet typ.
Ja, gud ja, det är stort så att ja.
Uh-huh.
Och för att då kunna göra det här så använde han sin flickväns namn. Och han säger även åt städarna att lämna kvar den här room service-vagnen utanför. Och den här då, samt en annan vagn, använde han då senare för att placera ut de här övervakningskamerorna på.
Mm.
Och natten mellan fredagen och lördagen så gjorde han en snabb resa hem till Mesquite igen och återvände till hotellet runt 6 på morgonen med ytterligare 2 resväskor. Och runt förmiddagen på lördagen då så placerade han såna här stör ej-skyltar på båda hotelldörrarna.
Mm.
Och han meddelade då även städarna att han inte vill att någon ska komma och städa hans rum utan det är lugnt liksom, jag sköter det själv.
Mm.
Och han beger sig sedan ut från hotellet där han då sätter sig och väntar på sin bil. För det här är ju ett sånt där hotell, du kan lämna din bil och så kör de iväg den och så kommer de tillbaka med den.
Parking service.
Ja, precis. Så det använder han. Och då när de kommer med bilen så plockar han ut 2 till resväskor ur bilen som han då tar med sig till sitt rum. Och efter det går han återigen till kasinot där han spelar ett tag till. Och den här kvällen kör han en sista gång hem till Mesquite och återvänder sedan klockan 3 på natten till söndagen. Och där på hotellet så fortsätter han att spela och återvänder till sitt rum klockan 07.37 på morgonen.
Men herregud!
Ja,
så... Jag hade ju varit död.
Ja, jag vet. Nej, han har fullt upp. Mm. Men det dröjer sedan till klockan 11:20 på natten tills vi då ser Steven igen. Och då är han på väg till garaget. Och han återvänder snart till entrén av hotellet igen och har då med sig 2 resväskor till.
Men herregud, hur många väskor har Karn egentligen?
Ja, det kan man undra. Men nu i varje fall så har han fört in 21 resväskor på sitt rum.
Snälla rara!
Mm. Så det är inte en eller två, det är 21 resväskor.
Men herregud, ja.
Ja, och klockan 21:36 så låser han dörren in till sviten för sista gången. Och 4 minuter senare så kliver Jason Aldean upp på scen på festivalen. Samtidigt som det händer så låser Steven dörren in, alltså det andra rummet. Och sedan klockan 10:05 så börjar han skjuta ner mot området.
Mm.
Och under loppet av 10 minuter skjuter han mer än 1000 skott. Och han dödar 59 människor och skadar mellan 800 till 1000 personer.
Alltså det, jag kommer ihåg det här när man såg de här siffrorna.
Mm.
Hur det bara ökade med skadade och de här antalet döda bara...
Mm, jag vet. Och av de här 800 till 1000 personerna så är det ungefär 400 av de här som har blivit skjutna. Men som inte har liksom blivit träffade på livshotande ställen. Utan kanske i ett ben eller i en arm eller i, ja, lite så. Och det här är då den dödligaste massskjutningen i modern historia i USA. Och i flera dagar efter händelsen var det som att tiden vid festivalområdet stod stilla. Och under tiden arbetade polisen och andra med att då få en överblick över, ja, hur stor den här katastrofen var.
Mm.
Och poliserna Richard och Brandon som jag pratade om, de återvände som sagt till festivalområdet. Efter det att de hade varit vid sjukhuset med Frank och Giovanna.
Mm.
Och där letade de då efter personer som gömt sig eller var skadade. Och efter det spenderade de resten av det här arbetspasset som de var i att vaka över personer som dött. Tills dess att de då kunde köras till bårhuset.
Mm.
Och efter arbetspasset var klart så återvände de tillbaka till sjukhuset. Och där tittade de till sin kollega som då hade, ja, klarat sig. Samt då den här kvinnan som då hade träffats i huvudet.
Mm.
Och de trodde inte att hon hade klarat sig. Så de kontaktade personalen vid traumaavdelningen. Och de berättade att hon befann sig på intensivvårdsavdelningen och att hon hade överlevt.
Och det var ju en jävla tur.
Ja, verkligen. Hon är med i den här dokumentären också och pratar om hur, ja, tacksam hon är.
Och hon fick ingen bestående, alltså, hjärnskada eller?
Nej, alltså, jag förstod det rätt. Nu såg man ju bara hennes ansikte framifrån. Men det ser ut som att hon har blivit träffad på typ alltså höger sidan av kinden och in i liksom... För att den sidan var liksom läpp. Den var liksom lite uppåt mot, alltså lite sned.
Så okay, att som att,
ja. Så jag tror hon träffades liksom rakt in i kinden eller någonting.
Okej.
Okay. Ja.
Eller kanske hon missade hjärnan.
Ja, jag tror det i varje fall. Eller om den, ja. Men hon kunde prata och sådär i varje fall. Så att, ja.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Och det många då ställde sig frågades till efter attacken är bland annat hur Steven kunde ta med sig så många väskor till sitt rum.
Mm.
Och det här är då något som ägaren av hotellet, Chuck Bowling, förklarar beror på att det är tusentals människor i veckan som checkar in och ut på hotellet. Samt att det var olika personer varje gång som hjälpte honom med väskorna. Och att det därför var svårt för personalen att hålla koll på hur många väskor det rörde sig om totalt.
Ja, och sen om han var en stammis också.
Ja, så att de kan helt enkelt inte hålla koll på hur många väskor personer tar in på sina...
Nej, alltså jag fattar ju det. Sen är det väl så, med rikare kunder, då håller man inte på och tjafsar, utan...
Nej, och jag tänker också att det, de kan ha tänkt att han, vad vet jag, skulle flytta. Eller nej, men alltså, man vet
ju alltså, inte. Man har ju egentligen ingen rätt att lägga sig i.
Nej, precis. Så att de tänkte, ja men nu kommer han med 5 väskor. Ja men då var det den här personalen som var med och fixade det. Sen kom nästa personal och så hjälpte de med 7 väskor. Men då visste ju inte den här personalen om att han redan hade fört in 5 väskor. Så att det var liksom,
precis. Ja.
Men efter attacken i varje fall så har hotellets säkerhet förbättrats. Och idag så görs slumpmässiga kontroller av de personer som checkar in. De kollar liksom igenom väskor och lite sådär.
Mm.
Samt att de har då hundar som är tränade på att söka efter, ja, men droger och vapen och ammunition och sådär. För att de ska kunna, ja, kanske förhindra att det ska ske igen.
Mm.
Och det som de flesta andra, eller ja, typ alla undrar över, är självklart vad Stevens motiv till skjutningen var.
Ja.
Och ett år efter attacken så hade polisen fortfarande inget svar på den frågan. Och FBI gick år 2019 ut med en rapport där de skrev att de kunde inte hitta någon enskild eller tydlig motiverande faktor. Det handlade inte om MGM, alltså de som driver alla kasinon i Las Vegas. Inte om själva hotellet eller någon specifik mötesplats, utan det handlade om att göra maximal skada. Och han ville behålla någon form av, men typ vanheder eller dåligt rykte eller liksom, ja. Mm. Och han ville helt enkelt dö då med ett dåligt rykte. Och delvis var då inspirerat av sin fars rykte, alltså hans pappas rykte som då bankrånare och sådär. Och på många sätt så liknade han andra aktiva skyttar som FBI har studerat. Och hans beslut att då, ja, mörda eller döda människor medan de underhölls av den här festivalen stämde överens med hans personlighet, står det då också i rapporten. Han var inte registrerad eller inspirerad av någon grupp och försökte inte främja någon agenda. Han lämnade inget manifest eller självmordsbrev. Och FBI tror att han hade planerat att skjuta sig själv med dödlig utgång efter attacken.
Mm.
Och till sist vill jag bara nämna, den 17 januari 2020 så la Eminem, alltså artisten, rapparen, upp en musikvideo på YouTube till låten Darkness. Och den här låten, den handlar då om skjutningen vid festivalen i Las Vegas samt olika skolskjutningar i USA. Och den handlar även om vapenlagarna och om NRA, alltså National Rifle Association.
Mm.
Vilket då är en grupp i USA som då arbetar för rätten att bära vapen. Och har man inte lyssnat på den låten innan, så när ni har hört detta, så gör gärna det, för att den är väldigt bra, skulle jag vilja säga. Den tar ju upp, alltså han tar ju upp hela händelsen och att han är skytten. Alltså han sjunger ur skyttens perspektiv.
Precis.
Så att titta på den musikvideon. Jag varnar dock för att det är lite explicit. Ja, lite så. Men ja, det var allt jag hade.
En liten anekdot om Eminem faktiskt. Eller en liten side. Han fyllde faktiskt 50 igår.
Åh, herre mig ge. 50.
Och den här låten Won't the Real Slim Shady Please Stand Up, den låten blir 22 år i år.
Oj. Gud, fem, nej, men han är inte 50. Han är typ 30, nej, skojar.
Han är född 1972, den 17 oktober.
Ja, oh, herregud. Ja, grattis till honom då, eller något.
Ja.
Ja, nej men man kan väl tycka vad man, man får tycka vad man vill om honom, men just den här låten tycker jag ändå att man...
Men han är duktig på att ta upp såna här samhällsproblem eller liksom... Som ja, det här med skolskjutningar ju... också, att han gör låtar om det, han gör uttalanden.
Mm. Liksom, han har gjort om Sandy Hook också ju och grejer.
Mm.
Och Stoneman, nej men Stoneman Douglas, det är inte Sandy Hook väl?
Nej, Sandy Hook tog ju jag. Men han gjorde ju, han tog ju upp båda dem eftersom allt det här var inom en sån kort tid.
Precis. Och i den här låten också i slutet så kommer sån här nyhetsrapport, alltså röster från folk som nyhet så här. Och så är det typ så här, en till skolskjutning i Santa Fe, Texas. En till skolskjutning i bla 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 bla. En till skolskjutning i, alltså att,
ja. Ja men alltså det är ju var och varannan dag där känns det som. Och det som det här, som det här sorgliga när man såg, jag vet inte om det var du som visade mig på TikTok eller om det var jag som visade dig. Det var en mamma som istället för att prata om hur deras barns dag i skolan har varit så skulle hon visa dem hur man använder det nya ilägget till ryggsäcken som hon hade köpt som är då skottsäkert.
Ja, och det är ju så här... Jag har att behöva liksom köpa en väska med ett skottsäkert inlägg i för att du ska tänka att ditt barn ska kunna skydda sig själv.
Och så istället för att titta och diskutera om vad, hur skolan har varit idag och vad har du gjort på rasten, så ska du lära ditt barn att använda en skottsäker platta.
Och det här,
och det känns ju lite
om det förut där med rätten att bära vapen. Man bara, ja, men jag måste ha det för att skydda mig.
Ja, ja men alltså det här klassiska...
Ha vapen i hela landet.
Då behöver du ju inte skydda dig.
Nej, men alltså liksom... Ha vapen till?
Och den här klassiska... Nu har det varit en skjutning här. Då måste all personal få bära vapen så att de kan skjuta om det kommer någon. Man bara... Men ni löser väl inte massskjutningar med mer vapen?
Men det är ju våld... Våld löser inte våld.
Alltså, nej.
Jag menar, tänk om någon elev får tag i det där vapnet då?
Ja, men alltså det händer ju olyckor med barn som pillar på vapen och råkar skjuta sig. Skjuta. Och samma med vuxna också. Det var ju en man nu i, jag kommer inte ihåg när det var, om det var i augusti. Som hade satt sig på spårvagnen i Göteborg och tagit upp en pistol och satt och pillat på den. Och så gick den av och han sköt en kvinna.
Ja, jag vet. Jag så läste också det.
Och så det han gör är att han reser sig bara upp och går av.
Ja, men alltså. Oh, herre mig. Nej, men alltså, jag förstår inte det där för att amerikaner är... Det är så här, jag måste ha vapen för att jag ska kunna skydda mig själv. Jag måste kunna skydda mitt hus, mitt hem, min bil, min... Vad vet jag? Man bara, ja, men om inte en enda annan människa i hela landet har ett vapen, vad är det då du ska skydda dig emot?
Nej, men de är ju oroliga då att då ska ju de som får tag i vapen illegalt hoppa på dem. Men om man tittar liksom... Som här i Sverige, här sker det mycket skjutningar. Men det är ju inte bara att en random person går fram och skjuter en random människa. Nej. Utan det är oftast det här med gäng. Och det jobbar ju alla länder med. Men precis. Vi kommer ju inte lösa de problemen med att vi som inte är med i gäng ska gå runt med vapen.
Ja, för att kunna skydda oss. Man bara, men
nej, men alltså det är liksom... Och jag menar, om vi tittar på USA, där lär de sig ju... Många har ju lärt sig skjuta som barn.
Mm,
och här har vi ju vuxna. Jag har aldrig hållit i ett riktigt vapen.
Nej, ja, det har ju jag gjort eftersom jag har fiskat upp det. Men
jo, men fungerande vapen.
Ja, nej, det har ju inte fungerat överhuvudtaget.
Nej, men alltså en pistol. Säg en Glock som polisen har.
Mm.
De har man ju sett aldrig. I hölster. Jag har aldrig sett liksom utanför hölster.
Nej, inte jag heller.
Och jag är 30 år.
Ja, jag har aldrig sett den liksom hålla i det framför mig.
Men så har vi liksom i USA, så bara, oh, my daddy taught me how to shoot a rifle when I was 12. Man bara,
eller typ four.
Man bara, ursäkta mig. Nej, men alltså det är...
Jo, jag vet.
Det är skrämmande, men... och det barkar ju bara värre och värre.
Ja, verkligen. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara det är... Och att man liksom... Att han, som nu Steven Paddock, att han kunde... Att han fick köpa och inneha 24... Alltså, det är liksom
automatvapen. Ja, men det är det också. Vad fan är det för jävla system? Liksom, här i Sverige får du inte äga hur många vapen som helst.
Nej. Du måste förvara det på olika ställen. Du får inte ammunition med själva pistolen. Och
nej, och liksom... Nej.
Och licens, och du ska
gå... Du får inte ha hur mycket ammunition som helst heller.
Nej. Och han hade liksom 24 automatvapen.
Ja.
Alltså, jag förstår liksom inte ens hur det är. Det är ju så sjukt bara.
Ja, alltså det är liksom... Och det jag tycker är så läskigt med USA också är att i många delstater så är det ju det här att du får ha ett dolt vapen.
Mm.
Så jag kan ju liksom gå på gatan och liksom möta 10 pers som alla har vapen, men det är dolt.
Precis, som jag har det i byxlinningen eller i någon väska eller jackficka. Eller...
Ja, men alltså du kan ju ha ett sånt här hölster under kavajen liksom.
Ja, ja, ja. Eller benen, alltså du har under byxan eller?
Ja, alltså det är det också att de...
Nej, jag vet. Det är det jag tycker så... Ja, nej, jag vet inte.
Ja, nej, man blir så trött. Blir och det som är så tragiskt med såna här PDV-attacker och liknande är ju att det är liksom inte... Man räknar ju så här, ja, men det var 800 skadade. Ja, fysiskt, ja.
Mm.
Men vi räknar ju inte hur många det är som blir skadade psykiskt.
Nej. Jag tänker att det var 22 000 festivaldeltagare, all liksom, med polis, all ambulans, räddningstjänst, hotellet, de som bodde på hotellet.
Alla anhöriga.
Anhöriga, jag menar de här poliserna, den satt ju med tårar, alltså hans underläpp skakade typ hela tiden för han kunde knappt inte prata om det. Alltså jag menar, det är ju så mycket liksom trauma och så mycket liksom posttraumatisk stress och så sjukt.
Ja, bara. Det är det. Man räknar ju alltid bara fysiska skador.
Mm.
Men det är ju så mycket mer. Sen är det ju materiella skador, så det är såklart inte lika viktigt, men det är fortfarande
det. Ja, ja, ja.
Och sen tänker jag, bara en fundering jag hade är liksom, för han måste ju ha skjutit sönder fönstret.
Ja, fönstret var ju trasigt.
Men var det ingen som lade märke till det? Att det liksom, det måste ju ha rasat massa glas.
Ja, men det var ju som sagt ganska högt upp. Och jag vet inte om det liksom landade någonstans. Jag vet inte, eftersom det var mörkt ute. Och jag vet inte om han liksom slog sönder eller om han började skjuta igenom det.
Ja,
det vet
jag faktiskt får ju inte. För mig att han sköt sönder det. För att de brukar ju vara ganska... Alltså slå sönder sådana fönster brukar vara ganska svårt.
Mm. Precis, så det kan ju vara att han sköt sönder det.
Ja. Nej, men alltså det är... Jag kommer ju som sagt ihåg det här när det började strömma ut i media att det hände.
Ja. Nej, det är galet. Ja, men det var allt helt enkelt för den här veckan.
Men visst var det så, bara för att ställa en till fråga, att hans familj, hans bror gick ut och bara tog totalt avstånd från honom?
Ja, alltså det jag förstod det som, det var ju att reportrar och så försökte ju kontakta hans bror.
Ja, men jag får med att man fick se hans bror och hans fru utanför deras hus och han stod och läste på en lapp.
Ja, precis. Och brodern var ju så här bara, va? Min bror, va? Alltså, han
ja, så här, innan han hade ju inte fattat. Inte ens. Han bara, vad är det ni säger?
Ja, så att sen vet jag så...
Jag har fan med att man fick se när han stod med sin fru på deras gård liksom. Och han läste upp ett brev där han liksom bara, nej men alltså, vi tar totalt avstånd från vad han har gjort. Ja. Och liksom
men det gjorde de. För att han fattade ju inte. Alltså det var så här,
hur... Nej, men de hade väl inte jättemycket kontakt heller. Så står det plötsligt
jag förstod det som att det var ganska...
på hans på hans tröskel liksom och bara, din bror är skjutit folk, och han bara, ursäkta va?
Ja, vad du säger? Gud. Ja, nej, det är fruktansvärt.
Mm.
Men ja, tack för att ni har lyssnat till varje fall.
Ja, tack så mycket. Det blev ett lite tyngre avsnitt.
Ja.
Men jag tycker att det är viktigt ändå att man tar upp det här. Även om, alltså vi kan väl påverka lite vad som händer i världen kring oss.
Mm.
Men det är verkligen upp till amerikanerna att ta sig i kragen alltså.
Ja, verkligen. Alla de här jävla skolskjutningarna och massskjutningar hit och dit på matfestivaler.
Ja, det är det här massvåldet som är.
Mm. Jag menar här, visst, vi har ju haft en hel del liksom gängskjutningar nu senaste tiden.
Ja, det har ju varit mycket i Stockholm och Göteborg och...
Ja, olika, Linköping och vad det nu är. Men jag menar, då är det liksom kanske en som skjuter mot en annan.
Det, ja, det är mycket sådana här drive-bys och...
Ja, men det är inte det... någon som kommer och plöjer ner typ 50 pers bara för att det... Ja, jag vet inte.
Nej, och vi ska ju inte sticka under stol med att vapenvåld har ökat här i Sverige, men det är inte alls på samma sätt.
Nej, jag menar, det är ju som, jag håller på att lyssna på de här påskupploppen i Jönköping och Köping, vad det nu var också, om det var typ någonstans utanför Stockholm, jag kommer inte ihåg. Och det är liksom poliser som har jobbat liksom hela livet som polis. Det var typ första gången de var tvungna att typ skjuta verkanseld eller liksom så här varningsskott.
Ja.
Och då har de jobbat kanske i 35-40 år som polis. Mm. De har aldrig behövt använda sin pistol knappt. Medan i USA, nej, då använder de ju den typ konstant.
Mm.
För att de vet aldrig om den personen de stannar för en trafikkontroll eller den de ska gå in till, om de har fått ett larm till ett hem, om den bär pistol eller ett automatvapen.
Nej, alltså jag tror våra poliser är ju snarare, menar de, går in i en osäker situation, är ju snarare, de är ju mer vana, eller vad man ska säga är väl fel ord, men de har mer rutin med att se om det finns stickvapen.
Ja, och sen visst att de kanske liksom tar upp vapnet, håller det liksom i handen, men de behöver ju aldrig använda det.
Nej. Nej. För det väger tyngre här. Vapen är mer förknippat med
död. Nej, men...
Men det är liksom mer för... det är inte förknippat med säkerhet här.
Nej.
Det är inte det.
Nej.
Det är ett försvar, det är ett jag menar, vapen, men det är något att skada någon annan med.
Mm. Precis.
Det är ju inte, om någon säger pistol till mig, så är inte det första jag tänker på, skydda mig. Nej. Utan akta mig.
Ja, men precis. Jag måste springa ifrån.
Mm.
Ja, nej, det är väl... ja, det är som det är. Jag vet inte riktigt hur man ska få de där höga hästarna i andra länder att fatta. Men det, ja, gör de kanske aldrig.
Nej, jag tror tyvärr inte det när det gäller USA. Nej. De är väldigt obstinata när det gäller vissa
men
saker.
Men inte det typ, det är inte First Amendment, det är väl typ Fourth eller typ Fifth eller någonting som är att du har rätten att bära vapen. Det är ju deras grundlag typ.
Inte Second.
Ja, det är kanske det är. Ja, men typ om man bara, ja, men det grundades typ på 1800-talet eller någonstans.
Ja, alltså The Declaration of Independence skrevs väl på någon gång på 1800-talet. Det var ju Benjamin Franklin och dem.
Mm.
Alltså man tänker, USA är ju ett väldigt ungt land. Det bildades väl liksom som land på 1790-talet.
Ja, jo, så är det ju.
Och man bara, ja, men ni kan ju inte ha grundläggande rättigheter som gällde på 1790-talet.
Nej, men det menas.
Alla andra har liksom hoppat lite förbi det.
Ja. Ja. Ja, oh, nej. Nej. Nu åker jag inte.
Nu. Nu måste vi gå och äta mat.
Ja, nu ska vi äta mat, ja. Precis.
Ja, men,
ja.
Han har hoppat upp i mitt knä och bara, när ska du prata klart?
Sluta aldrig prata ju.
Nej.
Men ja, men som sagt, tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Nästa vecka är det Idas tur. Får se vad hon har att bjuda på för något spännande.
Ja, det blir ju lite kopplat till Halloween då.
Ja, just ja. Det blir bra.
Att det närmar sig.
Mm. Så var kan man nå oss någonstans förresten? Det får vi inte glömma.
Ja, det är ju de vanliga ställena. Vill man skriva något lite längre går det bra på mail. Och det är staphalspodcast@gmail.com. Eller så går man in på Instagram och skriver Staphals eller Ståpäls. Och så kan man trycka på följ där. Och där kan man skriva meddelande eller kommentera på ett inlägg. Och vi lägger ju upp bilder som, ja, men som Lukas nu sa att han skulle lägga upp en karta.
Mm.
Och lite,
lite
sådär.
Bild också.
Mm. Mm. Så att, om man liksom vill ha en sån överblick över saker eller om vi säger liksom, ja, men han såg ut som en riktig jävel, jag lägger upp bild, då kan ni gå in och titta där.
Ja, precis. Så får man lite, ja, men man får liksom en annan bild av det hela.
Ja, men det kan behövas ibland att man får det där visuella också.
Ja. Gud, min hals.
Ja, ja, nu har men, du pratat på.
Ja. Men ha det så bra allihopa.
Ha det bra, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.